från Andra Samuelsbokens 9:e kapitel. Ett lite längre styck, men Gabriel sa ju att vi inte har någon brådska. Andra Samuelsboken 9. David frågade: finns det ännu någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull? Nu hade Sauls hus haft en tjänare som hette Siba, och honom hämtade man till David. Kungen frågade honom: är du Siba? Han svarade: jag är din tjänare. Kungen frågade: finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen: en son till Jonatan finns ännu kvar, en som är förlamad i fötterna. Kungen frågade: var finns han? Han svarade: han är nu i Amniels hus, i Makris hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amniels son Makris hus i Lodebar. När Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sa: Mefiboset. Han svarade: jag är din tjänare. David sa till honom: var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonatans skull. Och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods, och du ska alltid äta vid mitt bord. Då bugade han sig och sa: var är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Därefter kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sa till honom: allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son. Du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden för att din herres son ska ha bröd att äta. Men Mefiboset, din herres son, ska alltid äta vid mitt bord. Siba hade 15 söner och 20 tjänare, och han sa till kungen: din tjänare ska göra allt som min herre konungen befaller sin tjänare. Och Mefiboset åt vid Davids bord som en av kungens söner. Kanske vi ska stanna där. Det här är en mäktig, tycker jag, stark text. Det är ju 26 oktober. Det är just november. Och så är det en månad kvar till självständighetsfesten på presidentens slott. 6 december. Är det någon av er som väntar på inbjudan? Jag väntar inte. Okej. Jag väntar inte heller. Den här Mefiboset, han fick ju uppleva det här. Och det kom en man, jag vet inte, jag kan ju föreställa mig, jag vet inte, för att det ska passa bättre mina tankar, att han fick ett fint brev. Och skulle han nu ha levt i våra dagar och våra tider, så skulle han ha rivit upp det där brevet. Och så skulle han ha läst: jag är inbjuden till självständighetsfesten den 6 december. Och vet ni vad han skulle ha gjort sen? Han skulle ha tänkt: vems kuvert har jag öppnat? Han skulle ha springat iväg till Roskis och börja söka. Var är kuvertet? Vad står det på kuvertet? Vems kuvert? Nu har postiljonen kommit fel. Och han hittar kuvertet och han ser: det är mitt namn. Och han liksom undrar förstås: hur i hela världen har jag blivit bjuden? Nu är det här kan jag liksom inte förstå. Det finns ju människor som de har på grund av tjänster och olika saker blivit bjuden. Men varför har jag blivit bjuden? Men han har blivit bjuden. Jag vet inte varför. Nu gäller det att beställa frissa. Det går och gäller att åka iväg och köpa fina kläder. Eller ska man hyra en frack? Han går till biblioteket och lånar boken Vett och etikett. Hur ska man hälsa? Vad ska man säga? Han får brev av någon, eller de ringer från någon fotofirma och säger: vi har hört att du har blivit bjuden. Vi är på plats. Vi kommer att fotografera dig. Beställer du foton av dig? Ja, det är klart att jag gör det. Någonting ska jag väl skryta för barnbarnen också. För ett par veckor sedan kanske. Tiden går så fort som man... Vi undrar, när var vi senast i Sibbo på välgörenhetskonsert? Var det för 2 veckor sedan? Vi funderade i bilen, men vi visste inte säkert. 2 veckor, okej. Okay. Det var väl 2 veckor sedan, så på kvällen satt Monica och tittade på lördag kväll på kanal 10. Det brukar hon göra allt som oftast. Och jag satt mig ner där och jag tänkte, oj, det här var ju intressant. Jag kommer inte ihåg vad hon hette, men hon berättade om hur hon hade som ungdom gått i bönehuset, hur hon hade blivit frälst. Ska vi inte ta tid för det, men i varje fall, hon berättade om hur hon hade en syn. Hon såg att hon tog hand om 3 barn. Och det här blev liksom hennes tanke, hon förstod att det här är någonting som hon kommer att någon gång så kommer hon att få ta hand om 3 barn. Och det här var, hon började berätta om de här barnen och allt det här, och det var väldigt intressant. Och sen senare så började jag, ni vet, man kan googla nu för tiden vad som helst, så jag började googla på det här. Och jag hittade berättelsen om en av de här barnen som sen faktiskt blev hennes barn, som hon adopterade från Etiopien. Det kan ju hända att någon av er tittar på samma program, men det kan jag vet jag inte förstås. Och hon skulle få 3 barn från Etiopien. Och en av de här barnen fick hon till Sverige. Den andra pojken var på ett barnhem. Och den här tredje flickan var liksom placerad i ett hem. Det var så att den här familjen, när de här barnen var små, så dog pappa. Och det här gjorde att mamman kände att hon kunde inte ta hand om barnen. Och det här gjorde då att de här barnen blev liksom utplacerade på det här på olika sätt. Den här flickan som jag tänkte säga börjar intressera mig, hon heter Titti. Nej, hon heter Abby. Abby heter hon. Och om jag minns rätt så var hon var 4 år gammal när hon kom till ett hem. Och det som blev hennes liv där, det var att hon fick egentligen jobba som en slav från det att hon kom dit. Hennes verklighet, det var misshandel. Hennes verklighet var svält. Hon fick bo ute på gården i ett skjul, ligga på ett lergolv. Och man kallar henne i familjen för hunden. Och en dag så hade hon tagit den här mammans parfymflaska. Och det var glas. Hon fällde den i golvet. Och den gick i bitar. Och det var ju fruktansvärt. Och man tar en brinnande vedklabb och slår henne med den här brinnande vedklabben. Och det här gör då att hon som 15-åring flyr ifrån det här hemmet. Och hon vet var hennes bror fanns. Och hon hittar byn och hon hittar det här barnhemmet. Och de säger, barnhemmet är fullt, vi har ingen möjlighet att ta emot dig. Nåja, hon håller sig kvar där i byn i varje fall. Och hennes bror berättar så här. Att vet du om att det finns någon som har sökt dig hela tiden? Det är någon som har sökt dig alla de här åren. Den familj som har bett för dig och sökt dig och som skulle vilja ta hand om dig. Den där bilden, åtminstone för mig, blev väldigt stark att jag tänkte, nu blev det lite långjotto det här, ni förlåta mig. Men alltså att just den här tanken att en liten flicka ligger där på ett lergolv i ett kjul, kallas hund, liksom misshandlas, svälter. Och samtidigt är det någon i Sverige som har ut människor i Etiopien och söker, undrar, var finns den här lilla flickan? Var finns hon? Vi är redo att ta hand om henne. Vi är redo att hjälpa henne. Vi är redo att ge henne ett nytt liv. Och just den här kontrasten här, det är ju en lite speciell dramatisk historia, den här berättelsen om Abby. Men den talar till mig just att tänk att det är någon som ber, någon som söker. Och man vet inte om det. Man lever där i sitt mörker, i sin ångest. Och den dagen kommer när Abby får komma till Sverige. Och hon möter sin nya mamma. Hon tittar på sin nya mamma och hon säger, men vet du inte att jag är en hund? Ser du inte svansen? Då det gällde Mefiboset, det var liksom, varför jag berättar det här, det är därför att du ska liksom lite förstå vad den här historien, vad den här berättelsen handlar om. Det är den samma identitet när han träder fram inför kungen, har han som Abbi hade. Vad är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Det är liksom, det är så han upplever sig. Det är så han ser sig. Och en sån här person med den här alltså identiteten, den här självuppfattningen, får brev från kungen om du skulle komma och hälsa på. Fattar ni? Då tittar man nog liksom två gånger på kuvertet och läser brevet tre gånger. Vad har gått fel här? De kan väl inte mena mig. Men det var just honom som kungen menade. Och han säger till Mefiboset, var inte rädd. Jag vill visa godhet mot dig. Och där kommer Mefiboset in i en helt ny värld. Tittar omkring sig. Ser lamporna, ser guldet, ser högt i tak. Han bara gapar. Och då han går. Och han får väl vara med om allt möjligt där. Och klockan börjar bli tre och klockan börjar bli fyra. Och klockan börjar bli fem. Och Mefiboset, han känner på sig att nu är det väl tid att börja fara hemåt igen. Han gör sig redo att börja tacka för sig. Och liksom han bara tänker, en dag hos kungen. Det kommer jag aldrig att glömma. En dag hos kungen. Det här är min livsdag med stort D. Om någonting. Det som händer sen, det är liksom, det chockar honom ännu mer. För, naturligtvis. Därför att nu säger kungen, okej, inte tycker jag att du ska åka någonstans. Istället så skulle du kunna ta ett varv här nu runt kvarterna, gärna nära palatset, och titta om du skulle hitta någon ledig lägenhet någonstans här. För det här att jag har bjudit dig, det här var inte tanken att det var liksom inte bara en dag i ditt liv. Det här ska bli ditt liv. Vi ska börja äta tillsammans varenda dag. Vi ska börja umgås. Vi ska börja samtala. Vi ska börja träffas. Du ska sitta vid mitt bord som en av mina söner. Alltså jag menar, vid honnörsbordet ska du sitta. Inte vid något liksom, inte där ute vid dörren, utan det där bordet där mina söner sitter och döttrar sitter, där ska vi ordna en plats åt dig. Och ni förstår, om man har en identitet, om man har varit med om sådana saker i sitt liv att man tycker att man är en död hund, då blir det här lite för mycket, va? Håller ni med om det? Man liksom börjar, man börjar undra att när skulle ni kunna komma och knipa med någon liksom? Man skulle vakna. Det här kan väl inte vara sant? Jag menar de där andra, men jag och den som jag är. Och liksom David, nej, Mefiboset. Han i något skede, det står inte, men jag kan liksom inte tro något annat än att Mefiboset i något skede, liksom han säger kung David, vi skulle ändå måste ha ett samtal. För nu har det hänt, någonting har gått liksom fel här nu. Ska vi ta om det här med mitt namn? Jag heter Mefiboset. Jag har liksom gått i fruktan hela mitt liv. Och bara vänta, vilken dag ska du komma och kasta mig i fängelse? Vilken dag ska du komma och kanske stena mig eller halshugga mig? Vet du hur ett liv jag har haft? Jag har aldrig kunnat sova ordentligt. Jag har tänkt, när kommer han? Av min släkt finns det nästan ingen kvar. Det står så. Fast nästan ingen kvar. Förstår du att jag är Sauls barnbarn? Och nu har jag sagt det. Skönt. Nu vet vi inte vad som kommer att hända. Vad är det sista jag sa i livet? Jag är hans barnbarn. Kommer du ihåg honom? Han som jagade dig i åratal. Han som försökte döda dig gång på gång. Han som gjorde att du hamnade att bo ute i öknen i en grotta. Hett på dagarna och iskallt på natten. Han som gjorde att du måste göra det som är det värsta en jude kan veta. Du hamnar och går till filisterna och bo bland dem. Jag är hans barnbarn. Det är inte så lätt att få det att gå ihop. Jag menar Guds nåd. Du ska flytta till Jerusalem med Mefiboset. Sluta, nu har jag hört det en gång. Det räcker. Ta ett varv runt palatset, sök en lägenhet. För du ska äta vid mitt bord varenda dag. Du ska bli som en av mina söner. Och jag frågar så här. Kan vi ta det till oss? Är vi kvar i vår... Jag menar, jag behöver ju nödvändigtvis inte predika för dig. Jag kan ju titta hitåt. Är jag kvar i min gamla identitet? Det berättas om i en berättelse som du kanske inte har hört. Du kämpte. Om en son som lämnar allt, får hemifrån, förskingrar sitt arv. En dag är han så utblottad på allt. Han vaktar svin. Och han har en dröm. Tänk om jag skulle få äta maten som svinen äter. Och någon gång, någonstans, så kommer en tanke. Nästan en omöjlig tanke. Och tanken det är, tänk om jag skulle vända hem. Och jag skulle säga, jag är inte värdig att kallas din son. Men låt mig bo på loftet. Låt mig sopa din trappa. Och det berättas om att han börjar den här vägen som är lång, som är tung, som måste ha varit ganska svår. Och det står att när han ännu var långt borta så får hans fader syn på honom och springer emot honom. Och han säger väl någonting. Vad sa han? Jag är inte värd att kallas din son. Men det berättas om att hans fader kramar om honom. Att hans far kysser honom. Att hans far säger, ta fram den yppersta klädnaden, kläd honom i den. Sätt en ring på hans hand, skor på hans fötter, slakta den gödda kalven, börja festen. Är det någon som får det att gå ihop? Är det någon som kan förklara det logiskt? Är det någon som kan förstå varför sånt här händer? Nej, varför skulle vi kunna det? Titus 3 kapitel säger ju att vi var värda att avskys. Ja. Men på grund av hans stora barmhärtighet så har vi fått nåd. På grund av hans stora barmhärtighet så har vi fått frälsning. Du nämnde Gabriel, mötesledaren här. Nu är den välbehagliga tiden. Måste slå upp. Som medarbetare, 2 Korinthierbrevet 6, som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Se nu är den rätta tiden, se nu är frälsningens dag. Och det här är ett fantastiskt ord, men i början här är det ett sammanhang, i det här sammanhanget, jag uppmanar er att ta emot Guds nåd. Så att det blir till nytta. När jag läste det här för en tid sedan, så insåg jag att Guds nåd för mig, Guds nåd för mig är mycket större än vad jag har kunnat liksom ta till mig. Alltså den Guds nåd, den är, jag har liksom levt liksom där på åkerrenen liksom av Guds nåd, och hela liksom ängen, hela åkern är öppen av Guds nåd. Guds nåd är större. I Matteus 8 kapitel där berättas det om en hövitsman, står det i min bibel. Här står det en hednisk officer. Han, bara det att han var hednisk, Jesus var i det här skedet, han var skickad till judarna. Men han säger till Jesus, Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Amen. Och Jesus, han avslutar, när den här mannen har blivit frisk, då avslutar Jesus med att säga så här, jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Alltså det här är oerhört starka ord. Alltså det här är kungen som inbjuder, och kungen säger, många ska komma från öster, väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Alltså många ska bara känna, de vågar gå in. Jag kanske sagt det förut, men jag hade glömt det, var David Wilkerson sa. Ni vet, han jobbar med gängerna i New York. Och de här killarna, de blev frälsta. Och han uttryckte det ungefär så här. När de blev frälsta så gick de raka vägen in i festsalen. Men jag som var predikant i tredje generationen, jag visste inte om jag skulle få gå in. Många från öster och väster ska ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Det som jag vill säga här idag, det är att kungen, han bara bjuder oss in. Och det enda som kan hända, det enda som kan göra, att som kan liksom hindra oss att sätta oss till bords tillsammans med konungas konung och herras herre. Vet du vad det är? Det är vi själva. Det är vår egen syn på oss själva. Det är vår egen jagbild. Det är alla de tankeidéer som finns i vårt sinne. Det står i Bibeln så här att... Orkar ni höra på mig en stund ännu? Det står så här i Bibeln. Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Det här är helt fantastiskt. Det som hände den dagen när du kom till Jesus, vet vad som hände den dagen? Det är att du blev född på nytt. Alltså, du blev född en gång till. Kan vi säga så? Och det som det betyder, det är att du blev alltså en ny skapelse. Du blev en ny människa. Och du fick Gud till din far. Alltså på riktigt. På riktigt är Gud din far. Vem har fött dig? Gud har fött dig. Och den som... Han är din far. Vi kopplar oss ofta ihop med liksom gamle Adam. Men tänk att vår gamla människa blev korsfäst med Kristus. Och en del av er har till och med begravat den här. Du har fått en ny identitet. Du har blivit född på nytt. Du har blivit en ny människa i Jesus Kristus. Det står både i Galaterbrevet och i Romarbrevet. Jag tror det är Romarbrevet 8, tror jag. Där det står att vi har inte fått den träldomens ande, så att vi åter skall känna fruktan, utan en barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba fader. Alltså, det här betyder det att vi får komma till Gud, och det betyder att vi får börja umgås med Gud. Det betyder att vi får börja ha gemenskap med Gud, och det betyder att vi får börja dela allt med Gud. Tack Jesus. Vi får liksom uppleva hela den här processen som jag har nu försökt här enkelt beskriva om Mefiboset den här kvällen, den här dagen. Att brevet kom, välkommen till kungen. Och han kallade in liksom i en ny gemenskap tillsammans med sig. Han kallade in i ett nytt liv tillsammans med dig. Det står i Hebreerbrevets fjärde kapitel och 16:e versen. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Ja, jag ska inte nu virra bort våra tankar mera. Låt oss gå frimodigt fram till nådens tron. Du har Gud till din far. Du är en ny skapelse. Du är en ny människa. Och ju mer du vandrar med honom, så börjar du mer och mer likna honom. Och Bibeln säger, vi får frimodigt träda fram inför nådens tron. Vi har idag en helt liksom ny position hos Gud. Det står i Bibeln att vi är införsatta i den himmelska världen i Kristus Jesus. Idag är vi med Gud. Jag måste läsa mera. Efesierbrevets 2, där står det så här. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Nu hörde ni inte. Okej, vad tänkte du på? Nu tar vi det en gång till. Ty genom honom har vi både i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Hedegård har skrivit full medborgarrätt. Alltså det här är så starkt som någonting bara kan bli. Du hör till Guds familj. Du har blivit Gud, född av Gud. Gud är din far. Andra kristna är dina syskon. Du hör till Guds familj. Och han säger, du ska äta som en av mina döttrar. Du ska äta som en av mina söner. Det är den här nya identiteten som Gud vill ge dig. Halleluja. Det är det här som du är. När du ber så står du inte på utanför Guds hus och trycker på dörrklockan. Så kommer betjänten ut och säger, vad vill du? Och så säger jag skulle vilja ha lite kaffe. Och så kommer någon ut med en kopp kaffe därför att Gud är god. Det handlar inte om det. Du hör till Guds familj. Du sitter vid samma bord som Gud. Förstår ni det? Ja. Och så säger du, kan jag få lite kaffe? Det är det som är att be. Kan någon ge socker? Du tillhör familjen. Gud, när du kom till Gud, den dagen Gud kallade dig, den dagen Gud frälste dig, så sa han, du ska stanna här nu sen. Inte ska du gå någonstans. Vart har du tänkt gå? Jag tänkte gå hem. Inte ska du gå hem. Du ska stanna hos mig. Du ska börja äta vid mitt bord som en av mina söner, som en av mina döttrar. Här ska du vara tillsammans med mig. Du ska leva med mig. Du ska umgås med mig. Du ska säga Abba Fader. Och behöver du socker så säger du skicka socker. Eller du behöver något annat. Du har full medborgarrättighet där du hör till familjen. Amen. Du hör till familjen. Du står inte utanför och undrar. Ibland har någon sagt till mig att jag undrar om mina böner går högre än till taket. Ja, jag förstår dig. Jag vill inte vara dum med dig. Men liksom det handlar ju inte om det, för Bibeln säger att vi har kommit till Sions berg. Vi har kommit till änglar i mångtusental. Vi har kommit till ett blod som talar bättre än Abels torn. Vi har kommit till en medlare, Jesus Kristus. Alltså vi har blivit bjudna till kungen. Vi har blivit bjudna till staden. Och det är där som vi finns, det är där som vi är och det är där som vi bor. Ja, men jag är bara en död hund. När tror ni att den där liksom bilden gick ur karn? Va? Jag hoppas ju att de gav nytt namn. Liksom någonting borde de gjort med honom. Om inte annars så han hittar väl en liksom plats vid bordet någonstans, liksom, någonstans där vid dörren. Eller förstår ni liksom att när gick det upp för honom? Jag tillhör familjen. Jag är på riktigt Guds barn. Jag sitter vid hans bord. I Jesu Kristi namn så bryter vi fördömelse. I Jesu Kristi namn, ditt mindervärdeskomplex och mitt mindervärdeskomplex hör till den gamla människan. Gå hem och läs Romarbrevets 5:e kapitel. Där talas det om liksom, att vara utgången från gamle Adam. Det är liksom inte speciellt roligt. Men halleluja, tänk att du fick chansen att bli född en gång till. Och du har fått en ny stamfar. Vet du vem din nya stamfar är? Det är Jesus. Mm. Det är liksom lite mer roligt att ha Jesus som stamfar än att ha gamla Adam som stamfar. Ett nytt släkte har fötts i den här världen. Det är människor som har fötts en gång till, som har fötts in i Guds rike. Det står i Höga visan, 10:e kapitlet. Han blickar in genom fönstret, han ser genom gallret. Min vän börjar tala, han säger till mig, stå upp min älskade, du min sköna, och kom. Du ser vintern är förliden, regntiden över och förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdets gröna frukter skiftar färg. Vinstockarna står redan i blom, de sprider sin doft. Stå upp min vän, min sköna, och kom. Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst. Är det sant att Jesus säger det här till dig? Låt mig höra din röst. Halleluja. Låt mig se ditt ansikte. Du är inte längre den där döda hunden. Du är inte längre det som människor har sagt om dig att du är. Du är inte längre det som människor har sagt till dig att du är. Du är det som den här boken har sagt att du är. Du är ett Guds barn. Du tillhör Jesus. Du är älskad. Han har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Jag vet inte vad människor har sagt till dig. Vad människor har låtit bli att säga till dig. Men den identiteten bryter Jesus den här stunden. Och du får en ny identitet i Kristus. En ny identitet som Guds barn. Halleluja. Att du tillhör honom. Liksom, kan du lite fantisera? Är det någon som kan lite fantisera? Så bara fantisera när du liksom lägger dig, när du vaknar. Ibland bara fantisera att du sitter vid kungens bord. Det är där du sitter. Halleluja. Du tillhör Jesus och du är Guds barn. Någon kanske funderar hur det gick med Abby. Det gick bra. Hon kom till Sverige. Hon skickades runt till psykologer. De sa hon är ett hopplöst fall. Men vet ni vad som hände istället? Hon drabbades av Jesu kärlek och av människors kärlek. Hon kom till ett möte med Roger Larsson. Så gick hon fram till förbön. Och han fick säga till henne saker som ingen annan visste. Och han säger till henne, du måste välja om du ska förlåta eller inte förlåta. Hon säger att Det var svårt att förlåta det där att de slog mig med ett vetre som brann. Men hon bestämmer sig för att förlåta. Det finns människor som ger oss och som har gett oss en felaktig identitet. Men den identiteten och de orden kan brytas i Jesu namn. Och vi kan uppleva att vi i Kristus kan få en ny identitet. Att vi i Kristus blir på riktigt nya människor. Halleluja. Och det som skådar upp mot Herren strålar av fröjd. De har fått en ny identitet. Pappa, du älskar mig och jag älskar dig. Och Abby, hon får nåd att gå förlåtelsens väg. De har behandlat henne som en slav. De har misshandlat henne. De har låtit henne svälta. De har låtit henne leva som en hund. Men hon bestämmer. Jag tänker gå förlåtelsens väg. Hon drabbas av Jesu kärlek. Som kan smälta ett stenhjärta. Som kan smälta det som är hårt. Som kan smälta det som är hårt. När hon steg på flygplanet från Etiopien. Då tänkte hon två saker. Det ena det var, jag kommer aldrig att sätta min fot i det här landet mer. Det andra hon tänkte, jag kommer aldrig att använda det här språket mer. Men vet du vad som hände när Jesu kärlek drabbade henne? När förlåtelsen kom över henne. Halleluja. Idag, jag har ju ett foto faktiskt, men jag liksom hoxade så sent. Så jag börjar nu inte springa här på möte. Men jag har ett foto av Abby. Idag har hon en man. Idag har hon en familj. Idag har hon rest tillbaks ner till Addis Abeba. Hjälper kvinnor som har kastats ut på gatorna att få ett yrke. Att få ett arbete. Hon hjälper deras barn att få en skolgång. Idag är hon tillbaka, så skulle du se det här foto. Ni borde ju få se det. Annars kan ni inte sova i natt. Vilken fantastisk människa. Vilken härlig familj. Vilken uppgift hon har fått. Hon var ingen hund. Hon var en underbar, härlig människa. Och Jesus, han bara rörde vid henne. Och det är det som han gör igen. Det här han gör gång på gång, på gång, på gång. Så förvandlar han människors liv. Och det kommer ett brev på posten. Välkommen till kungen. Och du vänder på ditt brev och du undrar, till vem kan det här vara ämnat? Till vem kan det här vara adresserat? Det kan ju aldrig vara till mig, jag som är sån här. Men jag ska berätta till dig idag, det här brevet är till dig. Brev på posten från konungars konung. Ja, ni står i all ära, men nu pratar vi om större saker. Konungarnas konung och herrarnas herre bjuder dig till bords. Välkomnar dig och säger, du ska inte bara vara en dag med mig, du ska leva med mig. Du ska sitta vid mitt bord. Halleluja! I Jesu Kristi namn. Och jag vill säga så här, att Jesus, han bryter bindningar i ditt liv den här stunden. Jesus, han sätter dig fri och han ger dig en ny identitet. Och du förstår, jag hör inte hemma någonstans dit ut. Mefiboset, han levde, man tror att det där kunde heta den här platsen, som jag hade lite svårt att läsa. Men att man landade utan betesmark. Han bodde där i ett torrt land. Där ingenting växte, ingenting rodde, ingenting, liksom ingen skönhet. Han flyttar in till Jerusalem. Nå, var bor du nu för tiden? Liksom. Nå, jag bor i Jerusalem. Mm. Nå, känner du någon där? Nå, jag brukar äta med kungen varje dag. Mm. Halleluja. Tänk att det är det här som Jesus gör. Och han bryter de inre bilder, ja, det står i andra Korinthierbrevets 10:e kapitel. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det är det vi sysslar med nu. Det är det vi gör nu. I Jesu Kristi namn. Och du får börja bara se att hans kärlek bara smälter ner allt det som är svårt. Allt det som liksom har blivit en falsk självbild inom dig, det bryter han ner. Och du förstår att Jesus, han säger, låt mig se ditt ansikte. Jesus, han säger, låt mig höra din röst. Nej, men säg nu någonting. Varför? Varför ska jag säga någonting? Inte har jag någonting att säga. Jo, bara därför att din röst är så vacker. Du behöver det. Liksom en del måste hela tiden säga något viktigt. Ja. Livrädda när de talar i tunga för att det ska vara fel. Men tänk, ibland vill bara Jesus höra vår röst för att den är så vacker. Du ska bo i kungens hus. Det berättas i... Jag får väl aldrig komma tillbaka hit. Jag talar så länge. Men det är liksom ett fel när ni tar så emot liksom. Det skulle ni bara tänka så, nu ska vi hem och se på TV liksom, så då skulle jag sluta igen. Men alltså, jag slutar nu precis just. Men alltså, i Lukas 4:e kapitel så berättas det om att om en kungafest. Det var en man, hög man, han skorna till fest. Och han skickar ut bud till de som var utvalda. Och en säger, ursäkta, jag kan inte komma. Jag har gift mig. En annan säger, jag kan inte komma. Jag har köpt några oxar. En annan säger, jag kan inte komma. Jag har köpt en åker. Det är ganska hemskt egentligen. Att det som gjorde att de inte kunde komma in i Guds rike, det var ju inte... Alltså, håll nu i er nu. Håller ni alla i er? Ja, okay. Alltså, det som hindrar dem, det står ju inte att Jesus sa att det var att de egentligen att de var så syndiga. Utan de var ju så välsignade. De var så välsignade så de hann inte. Liksom, det är så mycket välsignelse att ta hand om här nu. Så det inte hinner man med sånt här. Ja. Gå på möten. Ja. Men han säger, skicka hit krymplingar, halta, blinda, lama. Låt dem komma. Halleluja. Och de störtar in liksom. Tack Jesus. Tack Jesus. De störtar in och de får sätta sig vid kungens bord. De får börja äta och dricka. Tack Jesus. Därför att du är, tillhör Jesus, så är du en ny skapelse. Du passar i kungens bord. Och dina böner, du har trott att dina böner är så värdelösa. Du tror att liksom Edvard ber liksom då, men mina böner, de är ju liksom så. Vet du att du är kungens barn? När andra står och trycker på knappen och så är det rött, då springer du rakt in i pappas famn i direktörsrummet och säger, hör du, skulle jag kunna få lite? Du är kungens barn. Han hör dina böner. Han lyssnar till dig. Han sänder sina änglar. Tänk att du har fått änglar som omsluter dig på alla sidor. Halleluja. Det skulle nästan vara värt en liten glädjedans. Ska vi tacka Jesus tillsammans? Ja. Det blev lite långt om den där Abbi, men så där är det. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi bara prisar dig. För var och en som är här ikväll. Tack att du hör den minstes böner. Åh Herre, tack för att du bara lägger ditt öra mot oss, Herre. Och bara, Herre, vi tackar dig att du den här stunden bryter fördömelse. Herre, bryter saker och ting som vi har varit med om. Saker och ting som människor har talat över våra liv. Och Herre, vi befaller dig att vika i Jesu Kristi namn. Herre, vi tackar dig för att lögnens makt är bruten i namnet Jesus. Och Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din sanning, Herre. Och tack att vi bara ska få bada i din sanning. Bada i ditt ord, Herre. Tack för att du idag sänder ditt ord, Herre. Och botar oss i Jesu Kristi namn. Herre, vi lovar och prisar dig. Herre, tack att du låter din kärlek röra vid oss. Tack att du låter din kärlek smälta ner allt i vårt inre. Du låter din kärlek smälta ner våra stenhjärtan. Herre, vi blev hårda för att orka. Men tack för att vi igen får bli mjuka. Tack att vi igen får börja känna. Tack att vi igen får börja älska. Tack att vi igen får börja ta emot din kärlek, Jesus. Åh, vi prisar dig. Tack att vi får vakna. Och vi vaknar, Herre, i dina armar. Halleluja. Åh, jag bara prisar dig för att du ska låta någon uppleva här ikväll hur du bara börjar grönska igen. Tack, Jesus. Att du vågar börja leva igen. Jag prisar dig. Våga börja tro igen. Våga börja hoppas igen. Våga börja med förväntningar igen, Jesus. Herre, vi prisar dig. Du ser att den som kommer till mig ska jag sannoliken inte kasta ut. Tack för att du bara låter din kärlek röra vid oss den här stunden.